God morgon och välkommen till Radio Maranata. Jag heter Paulus Eliasson och den här halvtimmen som vi har framför oss nu så ska jag tillsammans med er läsa ur Matteus evangeliums 13:e kapitel. Och för dig som är välbekant med din bibel så vet du att vi då befinner oss ibland Jesu liknelser. Och det här är två korta små liknelser som jag ska läsa, som är liknelsen om skatten i åken och pärlan. Så det är det vi ska gå igenom idag och vi börjar nu. Matteus kapitel 13, vi läser vers 44 till 46. Där står det så här: himmelriket är som en skatt som ligger gömd i en åker. En man finner den och gömmer den igen, och i sin glädje går han och säljer allt han äger och köper den åkern. Himmelriket är också som en köpman som sökte efter fina pärlor. När han fann en mycket dyrbar pärla gick han och sålde allt han ägde och köpte den. Så det är texten som jag tänkte säga någonting om idag. Och som sagt, Matteus 13, där har vi många av de här liknelserna om himmelriket. Liknelsen om den goda säden och ogräset. Liknelsen om senapskornet och liknelsen om surdegen och så vidare. Jesus talade ju väldigt ofta i liknelser. Och för att beskriva sanningar om himmelriket då. Och jag har sagt det helt säkert till det tjatiga, men himmelriket, så som Jesus talar om det, är inte himmelen. Det kan verka som det, men himmelriket är inte himmelen, utan himmelriket är, ska vi säga, det riket som himmelen skapar på jorden. När man släpper till himmelen på jorden så blir det himmelriket. Och det är därför som det står att den här personen som är ute och går på den här åken eller på den här jorden, han träffar på den här skatten, och skatten är då himmelriket. Och båda de här liknelserna, de handlar ju om någontings värde, vilket värde man ser i en specifik sak. Den som ägde den här åkern som mannen köpte, och den här som ägde den dyrbara pärlan som köpmannen köpte, såg ju ett lägre värde i det än det de här två personerna såg. I liknelsen om skatten i åkern så är det helt uppenbart, för han har ju funnit en skatt och den känner inte den andra till. Så han köper åkern antagligen till det pris som en åker kostar för att vinna skatten. Men i det andra fallet så är det den här köpmannen som säljer allt han äger för att få pärlan, och han ser dess värde. Och det här är ett tema som går genom hela Bibeln, framförallt där Gud ser ett värde som människor inte ser. Det handlar till exempel om då Gud utväljer Israel. Då Gud utväljer Israel som sitt folk. Och han säger: ni var mindre än alla andra folk. Ni var inte värda någonting. Ni var slavar i Egypten och så vidare. Men ut ur Egypten kallade jag min son. Och när man läser till exempel profeten Hosea så får man se väldigt mycket om Guds kärlek till det här folket, trots att andra inte såg folkets värde. Till exempel i början av Hosea, när det talas om den här, att han gifter sig med Gomer, och Gomer som är otrogen och som blir utnyttjad av sina älskare tills hon till slut blir köpt och friköpt tillbaka till Hosea. Men sen också senare i texten där Gud säger att jag såg dig. Du var nyfödd och du var kastad ut för att dö. Men jag såg dig där du låg i ditt eget blod och jag sa, du skall leva. Och sen växer Israel upp som en ung kvinna och så vidare. Och Gud berättar gång på gång att han ser ett värde i det som resten av världen ser som värdelöst. Och det ser vi ju i Nya Testamentet också, där det står i första Korinthierbrevet att det som ingenting var i världen, det utvalde Gud. Det som ingenting var. Och Nya Testamentet, som sagt, är fullt av det här. I Lukas kapitel 1, vi kan läsa där också, i Lukas första kapitel och den 52 versen, där det är Maria, Jesu mor, som sjunger den här lovsången till Gud. Den så kallas för magnifikat, därför att den på latin så börjar den med det ordet magnifikat, som betyder att upphöja. Och i den här så, sången så upphöjer hon Gud. Och så står det i vers 52, härskare har han störtat ner, eller härskare har han störtat från deras troner, och de enkla har han upphöjt. Hungriga har han mättat med sitt goda, och rika har han skickat tomhänta bort. Det här är Marias lovsång, och hon visar där i den här sången att hon har lärt känna Gud som en Gud som ser till de maktlösa, som ser till de enkla. Och det ser man också i Jesu liv, hur han möter människor som änkan i Nain till exempel, hon som hade förlorat sin son och som nu stod helt ensam. Kvinnan i Samarien vid Samariens brunn som han möter, som människor antagligen såg ner på, men som Jesus såg ett värde i som evangelist, som människa som skapar i Guds avbild. Också i berättelsen om kvinnan som smorde Jesu fötter, där lärjungarna sa, men vad ska den här spillan vara god för? Varför spills allt det här ut, den här dyrbara oljan? Vad ska det vara bra för? Men Jesus såg ett annat värde. Vi har också berättelsen om den här kvinnan som gav 2 öre i tempelkistan, och Jesus säger att hon gav mer än alla de andra. Så det första som den här liknelsen handlar om, det är just ett värde. Och i Johannes evangeliets 13 kapitel så kan vi läsa ett tillfälle då Jesus vänder upp och ner på människors förståelse av vad ett värde är. Och det här är i slutet av Jesu liv, dagen innan han ska korsfästas. I de andra evangelierna så berättas det om den sista nattvarden. Men i Johannes evangeliums 13 kapitel så står det om då Jesus tvättar lärjungarnas fötter. Och där står det från den 12 versen. När han sedan hade tvättat deras fötter och tagit på sig manteln och lagt sig till bords igen, sa han till dem, förstår ni vad jag har gjort med er? Ni kallar mig mästare och herre, och det med rätta, för det är jag. Om nu jag, er herre och mästare, har tvättat era fötter, så också ni skyldiga att tvätta varandras fötter. Jag har gett er ett exempel för att ni ska göra som jag har gjort mot er. Så Jesus vänder upp och ner på det här med mästare och tjänare, därför att han som är mästaren och herren, och det med rätta som han säger här, han kom för att tjäna. Och det är ännu en gång ett sånt, alltså sättet som människor ser på världen, som Jesus vänder på. Och så det är det första jag tänker på när jag läser berättelsen om skatten och pärlan. Det andra är ju att skatten i åken, den upptäcks väldigt plötsligt. Det är en man som upptäcker att det är en skatt i åken. Han har ju Antagligen så snubblar han över den på något sätt. Jag vet inte, han berättar inte i liknelsen och det är ingen historisk händelse så vi behöver inte spekulera i det. Men det står inte beskrivet liksom att han står och gräver eller att han hur den här är förskaffad. Han bara finner den i åken. Det verkar som att det är någonting som sker väldigt plötsligt. Och då i sin glädje går han bort och köper hela åkern. Medan Pärlan, där står det att han, den här köpmannen är en köpman som letar efter dyrbara pärlor. Det är ju lite skillnad då, antingen att man kommer över det här väldigt plötsligt eller att man letar, som sökte efter fina pärlor. Och så kan det ju vara också med himmelriket, med det här. För vissa människor så kommer det väldigt plötsligt, väldigt naturligt, väldigt enkelt. Man ser himmelriket och man fascineras av det, man fångas av det. Medan andra människor är på söker efter svaret i hela sitt liv. Det finns en inre längtan och en inre törst och ett begär efter någonting som den här världen inte kan erbjuda. Och så söker man och söker efter det tills man till slut kommer till den här konklusionen att här är den pärlan som är värd mycket, mycket mer än något annat. En av de centrala tingen i berättelsen om pärlan och skatten, det är att det har diskuterats vem det är som hittar skatten och vem det är som är köpmannen. Är det vi som hittar skatten, alltså är det vi som finner himmelriket och i vår glädje går och säljer allt vi har för att köpa himmelriket, eller är det Jesus som gör det? Är det vi som är den här köpmannen som söker efter fina pärlor? Eller är det Jesus som är det? Och jag tror att man kan se det egentligen på båda sätten. I Jesu undervisning här så är det en undervisning som riktar sig till hans lärjungar. Och som helt klart har en uppmaning till dem att de ska göra någonting, att de ska förstå någonting. Och det de ska förstå är ju då värdet av himmelriket, av de himmelska värdena så att säga, få upp ögonen för det. Och jag tror att den som är köpmannen och den som finner skatten, det är, vare sig det är Jesus eller vi, det är den som ser värdet i himmelriket, den som ser värdet i det som Gud gör på jorden. Och den som framför allt har sett detta, som vet vad värdet är, det är ju Jesus själv. Och den som verkligen demonstrerar vad värdet är för någonting, därigenom att han ger sitt liv för det. I berättelsen om skatten så står det att han säljer allt han äger. Och i Jesu fall så det han gör för himmelriket, det är att han ger sitt eget liv. Han som gav sitt liv för henne, för att vinna. Det här står i Efesebrevet: ni män älskar era hustrur som Kristus har älskat församlingen och gett sitt liv för henne. Och så när vi ser korset och det Jesus har gjort där, då förstår vi värdet av himmelriket. Och saken är den att när vi då förstår värdet genom att vi ser upp på honom som är korsfäst och ser han gav allt för att vinna detta, då är meningen, och det, dessvärre så är det ju inte alltid så, men meningen tror jag, det är att vi ska komma i en situation där det här får konsekvenser för oss. Där det faktum att Jesus dog och visade oss värdet, bland annat visade oss värdet i himmelriket, det måste få konsekvenser för våra liv. Och frågan är, vilka konsekvenser får det och på vilket sätt får det konsekvenser för våra liv? För det finns en detalj här som är väldigt, väldigt viktig. Och jag ska komma in på den. Men man kan ju tänka på ett värde. Ligger ett värde... Alltså, någonting kan ju vara värt väldigt mycket för mig, men inte så mycket för dig. Det kan finnas saker som har affektionsvärde för mig, som jag skulle kunna tänka mig att betala väldigt mycket för, men som kanske för dig är helt meningslösa. Eller det kanske finns någonting som jag behöver för att kunna göra någonting. Men du behöver inte det för att kunna göra det du ska göra. Så man kan ju säga att ett värde, ja, men det kan vara värdefullt för dig eller det kan vara värdefullt för någon annan. Så man kan säga att om det här värdet då, med pärlan och skatten, ligger det i betraktarens ögon? Är det någonting subjektivt? Och svaret på det är väl framförallt att de himmelska värdena, de är absoluta. Det finns ett absolut värde, och det Jesus gör när han betalar för vår synd, när han betalar för att lösköpa sitt folk, sin brud, vilken bild du än vill använda, när han friköper oss, som Petrus säger, med sitt eget blod, med blodet från ett lytelöst lamm, så visar det att det finns ett objektivt värde hos varje människa. Hos varje människa, han friköper hela människosläkten, och det värde som han har satt på det är Guds sons eget blod. Så, och när vi ser det, som sagt, så måste den synen förändra oss. När Gud låter oss se vad han har gjort för oss, precis som det står det här: ni män, älska era hustrur så som Kristus har älskat församlingen. Tanken där är att när vi ser hur Kristus har älskat församlingen, så ska det förändra hur vi män då älskar våra hustrur. Och det förändrar allting. När vi ser värdet, när man ser hur oändligt det värdet är, det är då det slutar vara en börda att ge allt. Det står så här, och det är den här versen, eller det här ordet, som jag inte har lagt märke till innan. Men det står i liknelsen om himmelriket, och nu har jag läst den flera gånger här, och du kanske inte heller har lagt märke till det, eller tänkt på det i den här texten. Det står: himmelriket är som en skatt som ligger gömd i en åker. En man finner den och gömmer den igen, och i sin glädje går han och säljer allt han äger och köper den åkern. I sin glädje. I sin glädje går han bort och säljer allt han äger. Alltså, att sälja allt man äger. Du kan ju läsa i Apostlagärningarna 2 om de som sålde allt de ägde för församlingsgemenskapen, för att dela med sig till de fattiga, för att dela med sig i församlingen, för att äga allting tillsammans. Varför gjorde de det och hur gjorde de det? Det var i sin glädje över att ha fått se den skatten och se det värde som fanns i gemenskapen. Jesus, står det om i Hebreerbrevet kapitel 12, så står det: låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att nå den glädje som låg framför honom uthärdade han korset. Och det står liknande i Jesaja 53, där det står om den lidande Messias, och det står att han av den möda som hans själ har fått utstå ska han få se frukt och bli mättad. Och så står det: och han ska glädja sig. Så Jesus såg skatten, han såg värdet i skatten, han gick bort och sålde allt han ägde, han gav sitt eget liv för att vinna den. Och det gjorde han i sin glädje. För att den som säljer allt utan glädje kommer alltid bli besviken, kommer alltid se tillbaka och se tillbaka och tänka: ah, det var inte värt det. Ja, även om det var värt det, så jag kände ingenting. Det gav mig ingenting att sälja allting. Man man kommer alltid att vända tillbaka. Som Lots syster som fick veta att Sol och Gomorra, det är städer som är skattade åt förgängelsen. De ska förstöras. Men Lots syster, hennes hjärta var fortfarande i Sodom. Så även om hon flydde tillsammans med sin man, så står det att hon vände sig om. Hon vände sig om för att se tillbaka till staden. Och hon blev en saltstod. Det står också i Lukas kapitel 18 om den här mannen som kommer till Jesus. En ung man som kommer till Jesus. Och han är rik. Och det står att han kommer till Jesus och säger: gode mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv? Det här är en man som har liksom, ja, han har ambitioner, han har framåtanda, han har sett Jesus. Han säger: åh, du är god, du är en god mästare. Och ställer den här allvarliga frågan: vad ska jag göra för att få evigt liv? Och Jesus utmanar honom. Och han säger: gå, ett fattas fortfarande för dig. Sälj allt du äger och dela ut till de fattiga. Då kommer du ha en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig. Och till skillnad från liknelsen i Matteus kapitel 13 om mannen som ser skatten i åkern, så ser den här mannen sin egen skatt och så jämför han det med skatten i åkern. Och det står: när mannen hörde detta blev han djupt bedrövad, för han var mycket rik. Jesus såg att han var bedrövad och sa: hur svårt är det inte för de som har pengar att komma in i Guds rike? Det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. Så han går bedrövad bort. Han blir djupt bedrövad, för att det är, istället för att se skatten, så ser han sin egen skatt och sätter sånt pris på den. Och jag säger det igen, om man inte har lyckan i och glädjen i Jesu närhet som sin drivkraft, så kommer man alltid bli besviken. Så kommer man alltid att se tillbaka emot Sodom. Så kommer man alltid att bli djupt bedrövad över det offer som Gud manar oss och kallar oss till att ge för himmelriket. Himmelriket är lik en skatt gömd i en åker som en man finner, och i sin glädje går han bort och säljer allt han äger. Vilken situation att sälja allt man äger för någonting så osäkert. Nej, det är inte osäkert, för han har sett skatten, och därför så kan han sälja det i sin glädje. Så till slut så vill jag väl säga det och ställa det här som en allvarlig fråga till oss, till dig som lyssnar här och till mig. Vad är vår drivkraft för tjänst i Guds rike, för att leva för Gud? Handlar det om plikt? Att vi känner att det här är det rätta, och det här ska man göra, så här ska det göras. Är det kanske av rädsla, därför att man är bekymrad för att tänka på Gud, om Gud skulle straffa mig om jag inte gör det här och det här? Är det av respekt kanske? Man böjer sig inför Gud och säger att, eller inför människor, och säger att det här gör jag därför att jag har respekt för dig. Eller kanske det är en tradition. Jag är van vid det här är sättet som det ska göras på. Det är min vana. Men problemet är det att om vi inte finner vår glädje i Gud, då kommer vi att falla. Och det här är någonting som kommer tillbaka gång på gång på gång i Bibeln. Om vi inte finner vår glädje i Gud, så kommer vi att falla. Om det är någonting annat som upptar oss. Jag säger inte att glädje ska vara vår motivation, men det handlar om att finna sin glädje i Gud. Det handlar om att ha glädjen och kärleken till Gud och det som är väckt i en själv när man har sett den här fantastiska skatten. Det är den glädjen som är den enda drivkraften. Och det låter lite märkligt att glädje ska vara en drivkraft, men är det inte så i alla situationer att det är oerhört svårt att hitta disciplin för någonting som man inte har någon glädje av? när man inte gläder sig i det. Om det handlar om en hobby, om det handlar om någonting som man borde göra, om det handlar om att städa sitt rum eller tvätta sina kläder, sådana banala ting, eller om det handlar om en relation med en människa. Om jag inte gläder mig när jag får veta att jag ska vara tillsammans med min fru, vad är det då jag har för äktenskap? Vad är det då jag har för relation? Och om jag inte gläder mig när jag närmar mig Gud, vad är det för en relation? Så glädje, det är ett beslut och glädje är en övning. Men framförallt så är glädje någonting som vi verkligen behöver och som jag hoppas att du som lyssnar äger. Och om du inte äger den, så be Gud om att få se skatten i åkern och värdet av den. Och det värdet, det finner du vid Golgata kors. Amen. Du har lyssnat på Maranata podcast med mig, Paulus Eliasson, och det här programmet också sänds över Stockholms närradio. Du kan komma i kontakt med Maranata via info@maranata.se eller telefon 070 201 60 20. Sprid Guds välsignelse till alla på återhörande, och nu lyssnar vi på sången Den som söker, han finner med Gunnar Nilsson.
Jag har funnit den dyrbara pärlan, jag har sett dess bedårande glans. Jag har lämnat mitt hjärta till Jesus. Jag kan säga att helt jag är ja, den som söker, han finner. Den som ber, han får. Syndasmärtan försvinner, frid i själen du sålt vad i världen du är, har dess nöjen och flärd du för små, för att köpa den dyrbara pärlan, för att finna din frälsare blå. Från sömnen, min bror, har du funnit en skatt på din stig? Har du funnit den sköna juvelen? Är väl frälsaren du? Ja, den som söker, han finner. Ja, den som ber, han får. Syndasmärtan försvinner, frid i du funnit den dyrbara pärlan, har du sett dess bedårande glans, har du lämnat ditt hjärta åt Jesus? Kan du säga att helt du är hans? Ja, den som du söker, han du finner. Den som ber, han får. Och synda smärta försvinner. Frid i själen du får. Vi sjunger en gång till. Ja, den som söker, I'm